This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hallå och varmt välkommen till Karriärpodden och avsnitt 250 där jag möter Dekka Abukar. Entreprenören, ledaren och investeraren som brinner för att skapa ett mer jämlikt samhälle. Hon startade Bling som erbjuder entreprenörer i tidiga skeden från underrepresenterade grupper chansen till coachning, nätverkande och kapitalanskaffning. Dekka är nu vd på bolaget och har haft en raketkarriär minst sagt med många utmärkelser. Hon fick bland annat Stora journalistpriset för initiativet Skift tillsammans med Breakit, en investeringsplattform för inkluderande kapital och mångfald. Dekka har också startat entreprenörsnätverket Womenissa för kvinnliga entreprenörer från olika bakgrunder. Hon har fått utmärkelsen som årets investerare på Female Founder och blivit utnämnd av tidningen Forbes till en av Europas 30 mest inflytelserika personer under 30 år. Det är ni. Följ med mig nu på ett samtal med Dekka om uppväxten i Malmö, om drivkraften att förändra och vad som har format henne. Men också ett samtal om föräldraskap och att vara ung mamma. Och lär känna den här fantastiska personen och förebilden du också. Men innan vi drar igång vill jag passa på att tacka Karriärpodden och Women for Leaders samarbetspartner. Fantastiska Volkswagen Group Sverige. Tack för att ni gör det möjligt att vi får sända Karriärpodden och att jag får fortsätta lyfta fram förebilder. Här kommer nu avsnitt 250 med min gäst Dekka Abukar. Jag heter Eva Ekedal. Dekka Abukar, välkommen till Karriärpodden.
Tack snälla, kul att vara här.
Ja men alltså, så, vi är så glada. Jag bara spritter lite för att det här är ju nästan på året att det skulle bli av eller inte.
Ja, verkligen, mållinjer. Vi får se vad som händer efter det här.
Ja, för det är ju nämligen så, vi får avslöja det, att du är ju väldigt gravid.
Väldigt, väldigt gravid. Så att, ja, jag är beräknad vilken dag som helst. Och jag trodde faktiskt inte nästan att vi skulle få till det här. Men vi är här, så att vi får se om vi förlöser efter det här.
Ja, det ska jag meddela. Vill vi gärna. Jag har ju en jättebrant backe och trappor upp till mitt hus där vi är nu. Och det var så här, vad jag har lurat in dig på. Men du är ju väldigt liten och nätt för att vara höggravid ändå.
Så att, det ser ut så på utsidan, men på, alltså såhär, jag känner mig som en klump som bara, du vet, går såhär oppa-loppa.
Ja, men du är så fin. Och ja, vi ska se till att du kommer härifrån lugnt och säkert också, utan att föda.
Exakt.
Ja, nej men så kul att se dig igen ska vi säga, för vi träffades ju på ett event som vi hade i Women for Leaders för inte så länge sedan.
Mm.
Fast då var du inte så där gravid.
Nej, då syntes typ ingenting där. 20 veckor, ja. Men ja. Så, det var ett tag sedan. Gud vad tiden går snabbt.
Ja, precis. Oh. Men då bara nosade vi ju lite grann på att jag fick lära känna dig på scenen.
Mm.
Men nu så ska vi göra en riktig djupdykning, tänker jag.
Yes.
Och jag sa till dig innan här att jag försöker att inte plugga på för mycket med flit. Därför att jag inte vill veta allting. Mm. Utan du ska få berätta. Men man är ju väldigt nyfiken på både din bakgrund och hur du har blivit som du har blivit.
Mm.
Och framförallt också vad du gör för någonting. Och hur du har liksom blivit sån här kändis som du har blivit på ganska kort tid.
Ja, absolut. Ja, men vi kör på.
Vi kör på?
Ja.
Och var börjar vi då?
Vem är jag? Nej, du får styra.
Ja, men den där vem är jag, den är ju så lite klyschig fråga, va? Men ska vi börja med det du faktiskt håller på med nu?
Mm.
Och så backar vi sen.
Absolut, men det låter bra. Jag är grundare och vd för... Jag skulle snarare säga att det är ett varumärke som har två ben. Så att jag har ett varumärke som heter Bling. Där ena benet är en ideell organisation som jobbar med att främja entreprenörskap. Och det var där vi började vår resa för ungefär 7 år sedan ungefär. Och det handlar om att skapa en plattform för entreprenörer som saknar nätverk, kapital eller kunskap kring entreprenörskap.
Mm.
Det vill säga att försöka täppa det gapet som finns mellan det entreprenörskap som egentligen finns i Sverige och personer med en annan bakgrund eller kvinnor eller liksom grupper som är underrepresenterade. Och där erbjuder vi rådgivning, coaching, mentorskap, vi hjälper dig bygga bolag, vi hjälper dig allt från så här idé till exekuerade helt kostnadsfritt. Så lite den här farbron som man kanske har eller så här, jag är uppväxt i en entreprenörsfamilj eller släkte. Mm. Och mycket av det jag kan idag vet jag kom från att man hade en källa som kunde det eller har den erfarenheten. Så vi försöker vara den där källan då till individer som inte har det i sin närområde eller i sin liksom släkte eller annat. Sen förra året så byggde vi ett till ben som är en investeringsfond där vi investerar i bolagen vi träffar eller som vi har träffat genom åren, men också nya bolag, speciellt i early stage-stadiet, där just det här med nätverk är väldigt viktigt. Och de som inte har nätverk, frågan är då, vart tar de vägen?
Mm.
Och vi blir då ännu en gång en person som försöker täppa det gapet där, precis innan de faller av för att de inte har family and friends and fools som kan investera, så kommer vi in istället. Och så bygger vi på massa nya bolag in i ekosystemet.
Så det främjar entreprenörskap ur ett bredare perspektiv kan
precis.
Man säga.
Precis, så att vi har både community-delen men också investeringsdelen nu sedan ett år tillbaka.
Ja.
Och nu kortfattat, är det bara att ja,
men
man förstod.
Vi kanske kommer tillbaka till det. Men, och här är du vd och driver den här verksamheten.
Precis.
Mm.
Jag har grundat med och varit med ganska länge.
Ja. 28 år eller?
29 nu. Jag blev det efter vi har träffats, så att jag förstår att du är 28.
29
nu har jag fyllt 29.
Ja, men vad häftigt. Och då undrar man ju lite så här, hur har just du blivit så här? Och då tycker jag vi backar till allra första början.
Mm. Vart? Hur långt tillbaka ska vi gå?
Vi får nästan börja från allra
först. Nej, men alltså jag är uppväxt i en familj med mamma, pappa och 9 syskon. Så att vi är 10 syskon totalt, vilket är väldigt många.
Det är ett gäng.
Och jag tror absolut att det har haft en inverkan i den jag är idag. Vi är superolika som personer i släkten och i familjen. Och det har jag också bara lärt mig en sak med att hantera olika typer av människor, olika typer av personligheter. Så jag tror att det finns en fördel med det. Det är det jag försöker säga.
Hur många, eller var någonstans är du i syskonskaran?
Bland de yngsta, så jag är tredje yngst.
Tredje yngst, du är varken liksom äldst eller yngst. Det är
nej,
inte så
precis,
många,
så det är
inte så lätt
emellan.
Att vara
det. Det är 2 yngre än mig, sen kommer jag. Och sen är resten av mina syskon äldre, så majoriteten är äldre än mig.
Mm.
Så att, uppväxt med det, så jag är född i Somalia. Bodde i Somalia fram tills jag var 7 år ungefär.
Mm.
Kom till Sverige 2001 tillsammans med mamma och syskonen då. Min pappa bodde här sedan tidigare, så att han var lärare och då kom vi.
Okej, så ni åkte liksom till honom då? Mm.
Precis, så att min pappa hade någorlunda börjat stadga sig i Sverige innan vi kom hit då. Så vi kom hit 2001 till Malmö, där jag bodde fram till gymnasiet faktiskt. Uppväxt i Malmö, gått i skola där, gymnasiet där. Min mamma, som då inte var lika stadgat som pappa då, som hade pluggat här och börjat jobba här, hon hade drivit bolag i Somalia. Och det första hon gör ett halvår efter vi bor här, eller har flyttat hit, är att hon valde bygga ett nytt bolag. Hon startade helt enkelt en butik. Som hon, så här, det går ju också tillbaka lite entreprenörskapet i henne. Butiken sålde saker som hon ansåg inte fanns, och hon behövde det. Det var liksom allt från hårprodukter till lockigt hår, till hudvårdsprodukter, som hon bara, men varför finns inte det här för personer som ser ut som mig?
Ah,
så att om man tittar tillbaka på hela min resa, då blir det såhär, men du är en produkt av din mamma, verkligen.
Det är så, det är många som säger det. Eller?
Alltså verkligen. Men hon startade butiken, och jag, absolut, pappas insats är väldigt viktig, men jag kan se hur stor impact mammas entreprenörskap har haft i våra liv. Allt från att vi 2 år efter att ha bott i Sverige köper hus och bil och liksom the Swedish dream, om man nu får kalla det, tack vare det entreprenörskapet, flytta till ett område som är väldigt, eller så här, vi bodde i Rosengård, så flyttade vi till ett annat område som var liksom en helt annan miljö. Vi var de enda som inte kunde svenska där. Och det tvingar ju oss in i ett system och liksom ett samhälle där kraven är annorlunda, förväntningarna är annorlunda.
Mm.
Och jag är idag, då var det jättejobbigt för jag ville verkligen inte flytta. Men idag är jag så himla tacksam för den miljön, för den har haft en jättestor inverkan på mig.
Vad tror du det var som hände med dig där då?
Vi fick förväntningar och krav på oss, precis som alla andra. Och då skapar ju man en känsla av inkludering och delaktighet. Och jag har aldrig känt mig utanför. Där.
Nej.
Och det borde man egentligen ha gjort, med tanke på att vi hade bott i Sverige kanske 1-2 år, jag kommer inte ihåg exakt hur mycket. Och flyttade till ett område där vi var de enda som bröt på svenska och knappt kunde svenska, let alone. Men trots det...
Så det var ett område där det bodde väldigt mycket svenskar?
Det var inte bara svenskar, det var faktiskt ett ganska blandat område. Men det var ett område där folk kunde svenska. Liksom. Det var ett villa, radhusområde med bra skola och, liksom, och så vidare. Och så vidare.
Mm.
Till skillnad från, utan att liksom prata om så här, område för område. Men då, när vi flyttade till Sverige första gången så bodde vi i Rosengård.
Mm.
Vilket är ett utanförskapsområde i Malmö. Till att flytta till det här andra området som var helt annorlunda från Rosengård. Och det märkte vi ganska direkt, med tanke på att det är inte bara att vi blev främmande, att vi såg annorlunda ut, utan det var mer allt från normer till jargong till allt runt omkring. Det var inte nödvändigtvis svensk eller inte svensk. Nej. Utan allt annat runt omkring.
Okej.
Men tack vare det området också så känner jag att många av mina värderingar och mitt synsätt på livet har formats därifrån. Vänner därifrån har jag kvar, alltså så här, livet ut. Och när man tittar tillbaka till, men varför gör jag så här idag, eller varför tar jag de här besluten, det är för att jag växte upp i ett område och med människor där förväntningarna var annorlunda, där vi hade krav på varandra, där det var verkligen så här, man fick drömma fritt. Alla mina vänner idag gör i princip det de ville göra när vi var unga. Så den ena är liksom så här, jobbar i Nya Zeeland, den andra är uppe i Falun, alltså det var den typ av miljö där vi idag kan säga som vuxna, gud, vi nådde dit vi ville.
Ja, vad härligt. Så det blev en väldigt bra uppväxt.
Jag är så tacksam för mammas mod att flytta.
Ja. Så det är henne som du...
Alltså all cred till min pappa, men jag tror absolut att hon hade annorlunda förutsättningar. Men jag tänker på att hon kommer hit som kvinna med en annan bakgrund, väljer att starta ett bolag, lyckas ändå bidra med stora förändringar i vårt liv med det lilla bolaget som hon hade.
Mm.
Och fortsatte göra det liksom.
Var hon entreprenör även i Somalia innan? Okej, så det var liksom inget konstigt för henne?
Nej, egentligen. Alltså för henne handlade det egentligen om, på tal om integration och alla de här frågorna som vi idag tacklas med i samhället.
Mm.
Att göra det hon kunde och det hon var bra på. Och det var inte kanske nödvändigtvis att gå på SFI eller annat, utan hon ville jobba och tittade på så här, vad kan jag? Och då valde hon att göra det, vilket är ett jättebra sätt att skapa, men också en känsla av delaktighet i samhället. Självförverkligande att hon kunde göra det i Sverige också.
Mm.
Så hennes integration in i det svenska samhället gick ju snabbare för att hon kände sig delaktig direkt.
Precis, det här är någonting som jag kan bidra med här.
Precis.
Mm. Och som behövdes. Eller hon behövde det själv.
Och det behövdes. Och hon ser ju impacten, alltså så här, inverkan av det direkt i sin familj, i sitt närområde. Och det här är en av anledningarna varför jag jobbar med entreprenörskap idag. För att jag har ju sett på nära håll vilken inverkan det har. Både på individ, på samhälle och liksom allt annat runt omkring.
Ja, verkligen.
Så jag tror ju på det helhjärtat för att jag har ju levt i det. Jag har ju sett när en person börjar från noll och lyckas förverkliga sig själv och sin dröm via entreprenörskap.
Mm. Är du lik din mamma?
Utseendemässigt?
Nej,
nej. Jag skulle säga mer än vad jag väljer att erkänna. Min mamma är en väldigt speciell person. Nej, men jag tror väldigt mycket.
Uh-huh.
Jag tror jag är lik mamma och pappa i alla fall. Min pappa är super så här, tillbakadragen. Och så, min mamma är framåt. Hon ska alltid knäcka nya idéer. Hitta på nya saker hela tiden.
Uh-huh.
Så att, ja, jag är väldigt lik.
Det låter som. Det är några gener som har ramlat direkt ner
där. Och nu har jag en dotter som är exakt likadan. Jag bara,
du vet, det här historien bara liksom upprepar sig. Men ändå så får man ju sin eget format på något sätt. Men vad är det mer som du kan så här, nu i vuxen ålder kunna... Det brukar bli väldigt kännbart förresten när man får barn. Mm. Det här är ditt andra barn, va?
Ja.
Då brukar man ju bli så här... Ja, nu förstår jag varför jag är så här och så där. Man börjar liksom lägga ihop pusslet med hur man själv blev uppfostrad och så. Ja. Eller hur?
Ja. Miljö har ju så mycket att göra med den jag är idag.
Ja. Vad kan du mer dra för paralleller då? Om du tänker på att stanna kvar vid den här uppväxttiden i Malmö. Som har gjort dig till den du är idag.
Ja, jag tror att det här med att vi fick bygga vår självkänsla och självbild utifrån våra förväntningar och våra egna drömmar. Snarare än samhället eller någon utomstående. Utan vi växte upp, jag brukar säga, vår omgivning och i princip hela området. Men framförallt liksom den vänkrets man hade och familj och vänner och så. Att det var väldigt skyddat. Och där fick man drömma stort. Du kunde vakna ändå och säga jag ska bli astronaut. Och alla runt om dig sa att du kan bli det, du ska bli det. Och här har du förutsättningar för att bli det.
Mm.
Det saknar jag idag när man pratar med andra, att det kanske inte är så normalt.
Nej.
Utan jag var super,
det låter ju helt fantastiskt.
Precis, och det insåg jag nu i vuxen ålder, att gud vilken så här, privilegierad miljö jag var inne i. För verkligheten kom ju i kapp så fort jag flyttade från Malmö.
Jo,
och flyttade
det är det.
Ensam till Stockholm och bara oj.
Vad gud, tänkte vad du då att du skulle bli först?
Nej, men jag har alltid trott, och det tror jag än idag, och det här är jag supertacksam för det kommer ju verkligen från den tiden i barndomen, att jag kan bli exakt vad jag vill. Alltså, jag tror högt och tydligt på det. Men då ville jag förändra världen. Och det trodde jag att jag kunde. Och det gör jag säkert än idag. Men då ville jag jobba på FN. Så att jag skulle plugga statsvetenskap. Så skulle jag börja jobba på FN. Och så skulle jag förändra världen via FN. Det var liksom 17-åriga deckas dröm.
Det var
om man
så.
Säger så. Sen har jag alltid haft så här andra drömmar. Där jag har velat testa på saker. Så att en av mina drömmar har varit journalistik. Så jag började jobba på SR när jag var 20 år, tror jag. En annan dröm var att hålla på med modedesign. En annan dröm var att bli fotbollsspelare. Alltså jag har ju testat allt det här.
Sen att jag inte är bra, alla de här som du nämnde nu.
Sen att jag inte är bra på det, det är en annan sak. Där har fått mig så här, okej, det kan jag backa. Men jag har fått möjligheten att testa allt det här också. Det är också superprivilegierat att kunna säga, men jag vill spela fotboll. Se hur långt det här tar mig. Och kunna spela.
Men vad pluggade du då?
Jag pluggade, på gymnasiet så pluggade jag beteendevetenskap och personal.
Du skulle bli en typ sån här som jag som
jag ville bli psykolog ett tag. Det var ju därför jag pluggade på gymnasiet. Så jag har ju ändrat, alltså, jag ändrar ju var och varannan dag vad jag kan bli. Men det är också kanske för att jag uppväxt i en miljö där man fick ändra, man fick börja om. Så jag har ju haft många drömmar.
Testa
som du kommer få höra.
Och så.
Så att psykolog var ju drömmen, därför gick jag den linjen i gymnasiet. Sen insåg jag att det inte var rätt för mig. Sen ville jag plugga, jag skulle till London och plugga universitetet. Ett halvår innan vi åker iväg till London så ändrade jag mig igen. Och säger nej, jag vill bo kvar i Sverige. Vad ska jag plugga i Sverige?
Men vad var det som fick dig att göra det?
Gud, jag tror att det var... allt möjligt. Alltså jag lovar, det är så många faktorer som gjorde att den ändringen skedde. Men jag var så bombsäker på att jag skulle till London. Jag hade liksom gjort hela processen. Men ett halvår innan vi tar studenten och bara nej, jag ska inte till London. Och då hade jag tid att välja universitet i Sverige då. För det kom ju någonstans i april eller vad det var. Men då fick jag börja på nytt. För jag visste inte vad jag skulle göra i Sverige. För London var det liksom en annan dröm. Mm. Alltså i Sverige var jag så här, okej, men då fick jag googla. Jag minns att jag kollade, det här rekommenderar jag inte till folk. Men jag kollade igenom så här utbildningslistan och vad som fanns för utbildningar i Sverige. Och bara, vad är roligt att göra? Alltså, snacka om varför det är själ.
Men varför då? Det är väl alldeles underbart att ha en liksom, vad är det som är roligt?
Ja, och vad, vill jag, vad tycker jag är kul? Jag visste att jag ville flytta från Malmö. Det var jag bombsäker på också, för att jag var så trött på den här lilla staden.
Du var det?
Ja, det var
lilla staden.
Nej, men alla mina vänner skulle flytta. Vet, en hade kommit in i London, den andra. Och vi visste att alla skulle iväg. Så att jag bara sa, jag ska inte vara kvar ensam i Malmö. Så att jag tittar på utbildningslistan. Och så väljer jag socialantropologi i Stockholm universitet. Tar mitt pick och pack, augusti. Uh-huh. Och bara kommer in, sen tar jag och packar upp. Flyttar till Stockholm, ensam, 18 år. Och ska plugga socialantropologi som jag har ingen aning om 3 månader innan.
Var det?
Nej, alltså, så här, du kan bara höra. Jag vet inte hur min mamma lät mig göra det här. Det går tillbaka till att det här med att få göra vad man vill.
Ja.
Och så flyttar jag hit, pluggar socialantropolog ett halvår. Inser att det inte är riktigt min, det jag vill göra i livet, om man säger så. Jätteroligt att få göra det också, så här, läsa på den delen av liksom, samhället, om man säger så. Så jag tar ett år ledigt. Nej, jag tog bara ett halvår ledigt faktiskt och började jobba i Stockholm.
Mm.
Och det är liksom där idén med Bling egentligen kom upp. När jag
vad
började,
gjorde du då för någon typ
jag jobbade på Max, tror jag, hamburgarestället. Ah. Och fick det för att gå runt som student.
Ah.
Men jag hade samtidigt diskussion med min medgrundare ganska mycket. Och då träffades vi och pratade mycket lite om Bling, men det var aldrig liksom det Bling är idag. Utan det var bara diskussioner kring samhället. Jag hade ju kommit från en sån trygg miljö till att flytta till Stockholm som var storstad.
Just det.
Där det var väldigt påtagligt det här med segregation och utanförskap. Jag upplevde inte, även om Malmö har stora liksom, korrelationer med de här sakerna, så tror jag inte att jag upplevde det på samma sätt i Malmö, för jag var så skyddad.
Ja. Du hade inte sett det där?
Nej, alltså mitt område där jag bodde var väldigt diversifierat. Det var olika människor, olika bakgrunder. Vi hade ungefär samma livsstil, samma ekonomi allihop. Alltså, det var väldigt jämlikt. Så jag hade inte sett det här med liksom, utanförskap och innanförskap.
Nej, men det blev kännbart här då? Alltså.
Det blev jättekännbart här. Och det var lite av en identitetskris för mig, för att det var så nytt. Det var så här, vänta, ser världen ut verkligen på det här sättet? Och det är nästan ironiskt att man ska se det som en 18-19-åring.
Mm.
Att oj gud, finns det segregation? För det jag ville förändra när jag var yngre och det här med FN, det handlade om fattigdom och alltså världen i stort.
Så det var inte det som du hade?
Nej, det var liksom, jag ska bekämpa barnfattigdom, jag ska bekämpa det ena och det andra utomlands.
Mm.
För mig handlar förändring allting om utanför Sverige. Jag tyckte Sverige var perfekt. Och så kom jag till Stockholm.
Då var det inte så perfekt längre.
Och bor ett halvår och inser, gud, jag har så mycket kvar att göra här.
Mm.
Och då började jag tankar om Bling. Men jag jobbar på Max. Och sen så började jag skolan till hösten. Så började jag plugga statsvetenskap.
Ja.
Och där hittade jag mig själv. Så att jag pluggade statsvetenskap i några år. Och det är väl det som är min så här, akademiska bakgrund egentligen.
Ja, just det. Men du, din medgrundare nämnde du lite där. Kan du berätta lite?
Mm. Adnan Yusuf är min medgrundare. Han är stockholmare som det bara går. Så att vi kommer från helt olika perspektiv när det kommer till den delen. Men han har varit en entreprenör sedan barnsben. Så han har ju också fått väldigt mycket hemifrån av att entreprenörskap var tillgängligt. Det var något han kände igen sig i. Det var en möjlig karriärsväg för honom. Och han testade ju plugga och liksom gå den traditionella vägen. Men han är alldeles för kreativ, tror jag, bara för att få så här, vara kvar på ett och samma ställe, om man säger så.
Så men hur träffades ni då?
Jag skulle ta en anställning på hans bolag. Så han är lite äldre än mig, så han hade ett bolag som jag skulle ta en anställning på. Och så sa jag upp mig efter 3 dagar på det stället.
Det var inte bra.
Så här, han bara, du var inte en bra medarbetare i alla fall.
Dålig rekrytering.
Fattar inte varför han valde att starta någonting med mig efter det. Men jag sa upp mig. För att jag kan inte sälja för 5 öre. Och så började vi prata faktiskt på anställningsintervjun kring utanförskap och segregation. Och då landade vi bara i att vi hade massa intressen som var lika. Men också det här med entreprenörskap. Att det var något vi hade fått hemifrån. Och det var något som var väldigt naturligt och nära för oss.
Mm.
Men när vi började prata om hur det ser ut i Kista, för det var där vi träffades.
Mm.
Då var det väldigt främmande. Och bara diskutera med nära vänner Och folk som var från Stockholm framförallt, det var så, men vad är entreprenörskap? Det är vi inte entreprenörer. Fast man var ju entreprenör i många aspekter. Så det, då började det triggas igång i oss. Men hur kommer det sig att vi tycker att det är så nära och många känner att det är så abstrakt?
Mm. Det var så naturligt för er.
Det var det. Mm. Det var en, alltså, som vilken karriärsval som helst. För oss båda. Men trots oss, det hade så fina möjligheter. Och jag kan ju ännu en gång referera tillbaka till min mammas resa i Sverige. Hur det på nära håll kan förändra både individ och samhälle.
Mm.
Och vi båda var ju också, med tanke på att jag pluggat statsvetenskap. Och Adnan pluggade mycket industriell ekonomi och annat. Så var vi väldigt insatta i samhällsstrukturer och möjligheter med hur man ska förändra samhället, hur andra länder gjort det. Och en grej som jag alltid ifrågasatte var, så här, var ju, varför har vi inte mer entreprenörskap eller fokus på entreprenörskap i inkludering och integrationsfrågan? Och det här var ju precis innan liksom, flyktingvågen 2015. Så att det var frågor som var uppe och bubblade redan då, som vi var så här, men det här kan man ju kanske lösa med entreprenörskap, men ingen verkar tycka att det är en lösning. Eller man pratar om bidrag och annat, men är entreprenörskap en lösning då? För min mamma tog ju aldrig bidrag för att hon hade en inkomstkälla direkt. Kan man skapa en inkomstkälla direkt? Det var så många frågor som vi bara ställde oss själva. Vi var både väldigt unga också. Som vi inte hade svar till, men vi hade frågor och vi hade en tes.
Mm.
Så jag tror att vi bara skakade hand på
det. Så det var sån bra timing där
ja,
också?
Ja, det var ju det. Och det var ju bara att vi hade inte lösning. Vi hade inga svar, vilket jag ändå måste påpeka. Att när vi startade det här så var inte svaret så här blingesvar. Utan vi hade en tes, vi hade ett problem, vi ville lösa det. Vi testade oss fram. Mm.
Vad står bling för?
Bringing locals into innovation and growth.
Ah.
Så det är inte... Det är, en
det är ingen bling-bling.
Nej, jag vet. Men det blir kul när alla tror det. Så det får vara det.
Ja, men vad häftigt. Jobbar ni båda i verksamheten idag?
Ja.
Ja.
Vi är båda.
Ja, men det är så coolt. Och sen, vart det här din liksom livs... det du har jobbat med sen dess då, sen efter studierna, eller?
Nej, alltså vi... Bling är ju... Eller Bling började som en ideell förening. Vilket innebär att det gav inte oss jobb eller inkomst. Utan det var någonting vi gjorde vid sidan av för att vi ville och tyckte det var kul. Och det bidrog med någonting.
Så det var helt ideellt?
Det var ideellt i flera år. Mm. Så det var därför jag liksom har jobbat som journalist och massa annat. Och Adnan har jobbat på andra ställen.
Mm.
Det var först 2018 som vi kunde ta ut löner. Där vi inte behövde göra annat.
Nej.
Så det är ungefär 5-6 år sedan som vi faktiskt
som det blev på
jobba.
Riktigt kan man säga.
Precis,
då. Eller, det är väl på riktigt innan också.
Men kunna, det,
precis, det är ju det som är skillnaden. Så ni har verkligen gjort en entreprenörsresa på riktigt där. Och bootstrappat som det ju heter där i början.
Vi har till och med skjutsat in själva pengar i Bling. Från det lilla man kunde skramla ihop liksom. För att det ska hålla sig vid liv.
Och sen startade du det här entreprenörsnätverket för kvinnor. Så det är ju därför som jag sitter här och ler nu. För det är så kul om vi kan, ja, om vi kan förena lite våra kunskaper kring kvinnligt entreprenörskap. Och kvinnligt ledarskap är det ju också.
Mm, precis. Mm.
Vad är det heter nu? Jag säger ju fel säkert.
Womenissa.
Womenissa.
Ja.
Mm.
Jätteintressant.
Här sitter nu Women for Leaders och Womenissa.
Det betyder faktiskt, nissa betyder kvinna på arabiska.
Ah, okej.
Okay. Women är ju på engelska, så det är womenissa.
Ah, smart. Berätta om det.
Ja, det startade vi 2019, tror jag, ungefär. Och det handlade om att jag... Inte att det är brist på nätverk för kvinnor i Stockholmsområdet framförallt, där vi startade. Men jag tyckte att fokuset alltid var vad kvinnor har åstadkommit snarare än kvinnan i sig. Och Minister är ett nätverk för kvinnor och kvinnliga ledare där man inte nödvändigtvis har startat ett bolag eller har x antal liksom, tusen eller miljoner kronor i omsättning. Det är inte liksom vår prestation vi mäter nätverket på, utan det är att varje individ har en möjlighet att bidra med någonting, eller liksom, du kan bidra med något till den individen. Och att träffas i det sammanhanget, men också utgå från, det här låter sagt superflummigt fortfarande, men utgå från kvinnors verkliga verklighet. Och det började med att jag gick på massa nätverksträffar där det alltid krockade med någonting hos mig. Vare sig om det var att det var brist på inkludering och integration, liksom, vad heter det? Mångfald.
Mm.
Att jag alltid var ensam. Att det kanske var brist på förståelse för att jag som då den tiden var ensamstående inte kan komma ut men klockan 17 på en lördag kväll till och med, för jag har ingen barnpassning.
Nej.
Så det var mycket som krockade, som jag bara, men kan man bara bilda ett nätverk där vi inte behöver berätta hela tiden vad vi har presterat eller åstadkommit, utan vi är där för att vi alla vet att de här kvinnor i rummet kan bidra med någonting. Mm. Och vi överskattar inte någon eller vi underskattar inte någon. Så vi blir väldigt equal i rummet. Och vi är väldigt tydliga med att det är ge och ta i det rummet. Men, så här, men också kunna bidra med, vi har barnpassning, vi har träffat de här tiderna, när kan gruppen träffas? Kan gruppen sätta tider istället?
Mm.
Det var så basala saker som vi uppfyllde i nätverket.
Du skapade det nätverket som jag själv behövde.
Egentligen.
Det är samma med mig.
Precis, det blir det, eller hur? Ja, man tänker, vad behöver jag?
Ja,
och vad saknar jag?
Ja.
Så det var det. Och ni sa idag växt till att vara, jag skulle säga mer av en familj, eller så här community snarare än ett nätverk.
Varandra.
För ett nätverk blir ju, man associerar också vissa saker med nätverk idag. Mm. Som jag tycker inte vi fyller alls, utan jag har gråtit i Womanista, jag har skrattat i Womanista, jag har varit med när folk har fått barn och tagit hand om de barnen, eller du vet så här, fått allt möjligt.
Det låter lite som, du har ju varit hos oss på Women for Leaders, och det är så härligt det där när man går bortom det där prestation och alltså att mäta varandra med någon form av måttstock, utan istället bara hjälpa varandra och stötta varandra.
Och vi vet ju aldrig när vi kan stötta varandra. Det var två kvinnor i vårt nätverk. Och bara för att liksom gå tillbaka på hur simpelt det kan vara. Det var en av dem som skulle föreläsa i ett annat sammanhang. Och så hade hon träffat den här kvinnan. Och så behövde hon någon som hjälper med bebisen som faktiskt var med på föreläsningen. Hon bara, men kan du bara hjälpa till att ta den med jämna mellanrum? Och det var hon så här, fine med. Ja, absolut. Jag ska ändå dit. Jag kan ta bebisen när den gråter.
Mm.
Alltså vi behöver inte alltid utbyta tjänst monetärt eller i stort värde, utan kan du hålla min bebis när den gråter under föreläsningen? Det är jättestort värde.
Så fint alltså. Ja, men det är ju, du vet, vi tjatar ju, vårt nyckelord är ju paid forward, och det är ju lite det som det låter som ni också har gjort.
Jag såg faktiskt en tjej som hade tagit med sig sin nyfödda bebis på er träff sist.
Ja, precis.
Och hon bara, det här är första gången jag är nervös, men den är här.
Ja.
Så att det är jättekul att se att vi kan, det är också ett sätt att jobba med jämställdhet, att vi faktiskt får utrymme att vara oss själva.
Mm.
Är du nyförlöst ska du inte behöva vara hemma om du inte vill. Du kan ju gå på ett nätverk, alltså en nätverkschef.
Mm.
Det fanns inte på min tid när jag var nyförlöst med min första dotter. Så vadå, jag var tvungen att vara hemma ett år för att det fanns inga utrymmen att ta med sig bebisar eller barn.
Nej, precis. Det där är ju, det är så, vi hade ju faktiskt det som tema också nu. Den här träffen ska vi berätta för dem som inte kunde vara där. Men att vi pratade om föräldraskap och karriär och sånt som faktiskt, utan att problematisera, utan snarare se vad finns det för möjligheter.
Ja.
Och också kunna prata om det. Var det du som sa det? Det var någon annan som sa så här, ju mer vi måste ju liksom, för det har varit också många som tycker att nej, men bara för att det är kvinnor ska vi hålla på och prata om föräldraskap. Men det blev ju belyst där faktiskt att det kanske är just det vi måste göra istället för att undvika att prata om det som det faktiskt har varit i många år, tycker jag. Att jag har inte vågat så här, fråga en kvinnlig ledare som jag har haft här i podden till exempel om det är knappt. Därför att det är så här, det är så typiskt att du ska prata om det än bara för en kvinna där. Men det är ju faktiskt så, eller hur?
Att jag tror att vi har gått för långt i att försöka undvika det. Så att nu har det nästan blivit en så här, icke-fråga.
Mm.
Medans, vi ska inte heller gå för långt i att så här, bara stigmatisera, prata föräldraskap med kvinnor. Det ska man ska prata med män.
Precis.
Lika mycket. Men om jag vill prata om det, då ska det finnas utrymme för det.
Ja.
Det är lite det jag tror vi kom fram till under det här samtalet som vi hade. Att vill vi prata om barn? Vill vi prata om att jag ska kunna vara föräldraledig? Eller att jag är gravid och det har sina förutsättningar och utmaningar? Då ska vi kunna prata om det. Det är liksom det jag verkligen har försökt göra. Förra vändan med min äldsta dotter, då fanns inte de här möjligheterna, tycker jag, på samma sätt. Den här vändan har verkligen varit så här, men jag är gravid, jag kan inte vara med på det här mötet för att idag har jag gått och spytt hela dagen. Tyvärr. Det låter nästan som att så här, alla borde ha förståelse samtidigt som man är så här rädd och bara, men vadå, ska jag använda min graviditet för att inte vara... Jag tycker att den balansen har varit svår, men man måste stå på sig, och ju fler av oss som står på oss så tror jag att det kommer bli normaliserat igen.
Mm.
För nu har vi avnormaliserat det liksom nästan. Det har blivit tvärtom att så här, Man pratar inte som att vi är föräldrar, vare sig om det är man eller kvinna.
Nej, man liksom låtsas inte om det.
Ja, som att de inte existerar. Så halva vårt liv utanför jobbet.
Det är typ rätt viktiga grejer.
Exakt.
Ja, men så bra att du pratar om det här. Och nu när du sitter här också.
Superhögravid.
Jag vet att det snart är två barnsmamma. Ja, men vad härligt. Man slås ju av när man träffar dig att det är väldigt mycket energi och engagemang och... Mm. Och så. Och jag blir ju liksom väldigt fascinerad över hur du... Om du jämför dig med dina syskon.
Ja.
Är det här något man kan se är ett genetiskt drag hos er alla, mer eller mindre?
Tyvärr. Det är jättemycket liv. Alltså gud, vi...
Det är livat när ni träffas.
Det är jättemycket liv. Alltså jag tycker ibland synd om... Du vet, när man tar med sig kompisar eller sin man eller andra där. De bara, gud vad mycket ni pratar. Uh-huh. Eller vad högt ni pratar. Nej, men det är jättemycket liv. Vissa av dem är lite tillbakadragna. Mm. Men majoriteten är väldigt energiska och livliga.
Så det är verkligen så.
En syskondrag.
Ja. Men du sa ju till mig här innan att... Men jag är ibland lite introvert också.
Det är jag. Jag tycker att jag är introvert. Ja, men det låter nästan så här hypocrite, men
det är inte den känslan man får när man sitter här.
Nej,
och pratar med.
Alltså jag kan ju konversera med dig, men det är lite det här vi pratade om tidigare med att vara personlig och privat. Mm. Jag är väldigt, väldigt privat om mig som person. Jag tror så här, 90% av de som lyssnar på podden vet inte att jag är gravid. Liksom. Mm. Jag har inte gått ut med dig någonstans.
Nej.
Det här är kanske den andra kanalen.
Ah.
Nej, det här är andra kanalen faktiskt. Ah. Där jag säger att jag är gravid. Men det är för att jag är så... Det är en privat sak för mig.
Varför är det så då?
Jag vet inte. För du, det är väl någonting jag försöker skydda.
Du verkar vara väldigt liksom, socialt begåvad. Och då brukar ju det vara så här, att man är extrovert att man också delar ja, och är extrovert.
Ja. Nej, men jag kan absolut säga att jag är socialt... Alltså, jag klarar av att prata med vem som helst.
Ja.
Och har liksom, är ganska trygg i min sociala förmåga. Men ändå tycker jag att jag är extrovert. Jag väljer att inte göra det ändå.
Mm.
Varför? Jag tror att jag försöker skydda någonting. Jag vet inte vad det är.
Nej.
Jag har faktiskt inte landat i varför jag tycker att jag är en extrovert. För det märker man. Jag kan ju prata om ett glas vatten en hel dag.
Ja, ja.
Men det blir inte personligt.
Nej.
Du lär ju aldrig känna riktiga däckar till slut, vilket är tråkigt nog.
Ja, så det är det vi ska jobba lite på det här nu.
Exakt, vi får se om vi knäcker den koden. Ja. Men jag är extrovert.
Ja. Nej, men tror du att det är så att folk undviker att fråga dig?
Jag tror att när man är social så som jag är de kanske tror att de vet allt. Att man tänker, men jag har ju fått med så mycket, fast tänker man efter, så var det en kompis som nästan skämtsamt sa så här, jag tror inte att man vet riktigt hur gammal du är i vissa sammanhang, för att man tänker Dicka, jag känner ju till Dicka, jag har ju pratat med Dicka.
Ja, men precis.
Att det är mycket av, eller det överskuggas av min sociala förmåga att kunna hålla en konversation levande.
Mm.
Men det kan ju vara att vi har suttit och pratat i en timme och vi har bara pratat om dig.
Mm, precis, och då har du, för det tänkte jag på när du kom in här faktiskt, och alltså innan vi slog igång mikrofonerna här, så hade du hunnit fråga mig massa saker, och det är inte så vanligt, det brukar vara jag som frågar.
Ja, det ser du.
Så att, det var därför jag sa att du är en begåvning på det där, men det är ju också en konst att kunna dela med det som man tycker är delbart så att säga, för det väljer man ju själv såklart, men det där är ju också många som pratar om att det är integritet, alltså att man, men jag hävdar att man kan ha integritet men ändå vara personlig.
Ja. Det är den balansen, och jag berättade till dig tidigare att jag försöker, om den utmaning jag upplever idag att jag har framför mig, både i mitt privata liv men också i det offentliga och professionella, det är att våga vara personlig, för att det skadar inte. Jag vet inte varför, jag tror att det någonstans tar ifrån mig någonting, eller... Jag har inte riktigt landat i tankarna som du hör. Men ja, det är någonting jag jobbar på. Att våga vara mer personlig.
Ja. Så om jag frågar dig om något som du upplever som personligt, ska vi se om vi kan komma på någonting här nu. Men, ja, men lite hur du lever nu. Nu har du en ny man.
Ja.
Hur är det?
Det är en utmaning. För att jag har ett barn sedan tidigare med en annan man. Vilket gör att... Då är det liksom en ny familj som ska blandas på något sätt. Och det är en utmaning. Alltså jag säger inte att det är dåligt, men det är en utmaning. Det får man inte sticka under stolen med. Att lära känna en ny person. Men också att våga vara sårbar. När man har gått igenom en skilsmässa. Vare sig om det var bra eller dålig skilsmässa. Så tror jag att det fortfarande är någonting som man har gått igenom.
Var det en dålig skilsmässa?
Det var faktiskt inte det, tack och lov. Men jag tycker ändå att det finns en process som måste bearbetas för att kunna ge sig ut på nytt eller så här, våga släppa in någon ny. Framför allt när man har ett barn. Och framför allt när jag har en dotter. Det har varit så här.
Alltså, varför man skulle är det annorlunda, menar du?
Jag tror att jag speglar, eller jag projicerar mycket av mig själv som kvinna i henne. Och liksom de sårbarheterna jag har. Det kanske inte ens stämmer. Det är bara liksom mitt sätt att prioritera massa känslor på henne. Men jag försöker skydda henne mer så att hon inte behöver gå igenom någonting igen. För att barn går ju också igenom skilsmässa. Det är liksom inte bara vuxna.
Hur gammal är hon?
Hon är sex idag. Så hon var ganska liten när vi gick skilda vägar. Idag är hon mycket mer medveten och så. Men det tog ju ändå tid för oss att landa i oss själva. Flera år, gud, var vi ensamma och liksom fick lära känna varandra istället. Och sen att det ska nu rubbas av någon ny, vilket det egentligen inte är, utan det var liksom mina farhågor. Sen tror jag att när man någon gång har varit, det här är med, eller i alla fall min utgångspunkt, att har man någon gång varit ensamstående med ett barn så kommer man alltid tänka som en ensamstående fast man är inne i en relation.
Precis.
På gott och ont.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Om vi skulle prata om känslor som du... alltså när man pratar om ditt liv så känns det ju som att du har ju... Jag brukar ju fråga om toppar och dalar i min podd. Och om man skulle liksom gå in på de här topparna, när det har känts riktigt, riktigt bra för dig. Vi börjar med de bra.
När de har känts. Helt ärligt, i faktiskt de situationerna eller de stunderna jag har känt mig tillräckligt som mamma. Jag kan inte tänka mig andra situationer där det har varit en peak eller samma typ av känsla i topparna som det har varit när jag känner att balansen i mitt liv funkar, där jag framförallt har sett till att jag och min dotter har en bra dag, eller om det är en bra sak vi har gjort, eller om jag känner mig, för man känner ju aldrig sig tillräckligt som mamma. Det är liksom en känsla som alltid finns, man har alltid någon sorts ångest. Men det finns ju gånger där man är lite snällare mot sig själv om man är nöjd med avlämningen på förskolan, vilket kan låta nästan patetiskt. Mm. Men mm. när det har gått bra hela morgonen, man pussar varandra och man bara hej då. Och så går man till jobbet. Det spelar inte någon roll vad som händer på jobbet den dagen. Jag är glad och på topp hela dagen och tar mig igenom vilken situation som helst.
Så det, då mår du bra?
Då mår jag som bäst. Mm. Sen kan ju allt annat också kännas uppfyllande. Men jag tror ingenting toppar den här känslan.
Nej, men jag tänker annars, annars skulle man kunna förvänta sig att ja, men när jag hamnar nu på Forbes lista.
Inget
och så,
klår
så
blir... en bra avlämning.
Ja, det är ju underbart.
Ja, ja. Faktiskt. Det har jag faktiskt landat i de senaste åren. Så här. När jag har mått som bäst, det är då. För jag tror att om man har obalans någonstans i livet, vare sig om det är framför allt i sitt föräldraskap eller i sitt hem, vad det nu än är, så är det väldigt, väldigt svårt att få balans i det andra. För det är roten, tycker jag, utifrån liksom, mitt liv i alla fall. Min rot är mitt hem, mina barn eller min familj eller mina nära och kära, vad det nu än är. Där ligger min rot och jag måste ju se till att roten är vattnad för att kunna se till att det växer. Och att växa är för mig karriär och allt som kommer med det. Det är inte roten.
Nej, okej. Okay. Det var ju fint beskrivet. För man brukar också säga att det här är liksom olika delar av livet. Mm. Eller tårtbitar eller sådär. Och då säger man att om någon del inte är bra så blir det skevt. Liksom.
Ja.
Men det här var ju fint beskrivet att det är roten. Liksom. Det är där grunden läggs på något sätt.
Och funkar inte det om man känner sig otrycklig där? För jag hade en tid, framförallt när jag blev ensamstående, där jag kände att det gick inte ihop. Jag kunde inte få till balans, jag kunde inte prioritera. Jag överprioriterade alltid ena för mycket eller för lite. Alltså det blev bara så fel.
Mm, för då var du mitt inne i bolagsbyggandet.
Ja, och karriären tog fart och jag hade en 2-åring som jag var ensamstående till. Jag har ingen familj i Stockholm. Alltså det var verkligen så här, allt låg på mig. Och jag minns att jag så här, rasade i vikt. Alltså det började ta på mig fysiskt också. Och då förstod jag, jag måste ju istället försöka läsa hela pusslet, hela mitt liv, vilket var kaos i sig, så måste jag börja med vad är dominoeffekten? Vad är det jag behöver liksom fixa för att allt annat ska någonstans kännas bättre? Så bygger man ju på allt annat såklart. Och då var det var jag och min dotter. Det var där jag behövde känna mig trygg och kunna prestera. Sen såg jag att allt annat började falla på plats. Eller jag hade energi att ta tag i allt annat. Bara att ta tag i jobbet eller ta tag i träning och hälsa. Det blev enklare när hon mådde bra. När jag kunde lämna av henne den tiden jag
ville
lämna
av. Det var då du kom på att det här är roten.
Exakt. Till. Då fattade jag det var roten. Och sen dess har jag hållit fast vid det. Så vare sig om man har en ny partner eller ett nytt barn. Eller liksom, det spelar inte någon roll. Det är min rot. Mitt föräldraskap.
Ja, vad fint. Men hur gjorde du då? Det är ju ganska fascinerande. För där har du ju... Jag menar, tog du hjälp eller?
Nej, men jag var ju tvungen att ta hjälp. Jag höll på att gå in i väggen. Framför allt första året med efterskilsmässan. Där jag tog 99% ansvar för henne. Och min karriär gick så här snabbt liksom över en natt. Och så här, man är ju supertacksam för att karriären går bra. Men med mer framgång kommer ju fler ansvar. Och fler saker att göra. Det blir inte mindre för att man blir framgångsrik. Det blir inte mindre för att man har en bättre karriär. Jag tycker personligen att det blir mer att göra.
Ja, du gör ju det.
Så det var ju bara mer som pilades upp på mig. Så att jag höll på att gå in i väggen. Och jag minns att jag hade en konversation med en kompis i bilen. För att hämta henne var alltid jobbigt. För att jag brukar hämta henne precis innan förskolan stänger. För att jag hade ingen annan möjlighet att hämta henne.
Nej.
Och då jag brukar alltid vara så hård mot mig själv och så här, gråta i bilen över att jag hämtade henne så sent. Och där är en kompis som sa till mig att du kan inte vara mamma och pappa. Och det landade hos mig att jag försökte vara mamma och pappa.
Du försökte vara båda.
Jag försökte vara båda och jag försökte fylla skor som inte var mina. För att jag ville inte att hon skulle känna av någonting. Hon skulle vara skyddad. Det var liksom mitt prio. Allt annat var så här sekundärt. Och då sa de till mig, du kan inte vara mamma och pappa. Men du är en mamma och du kan bli världens bästa mamma. Foka på det.
Så där var det någon klok vän som...
Då var det liksom någon polett ramlade ner hos mig. Okej, då släppte jag i alla fall en del tyngd. För att då var jag så här, men det här är inte mitt att bära. Jag bar på en hel tyngd som jag inte kunde uppfylla oavsett vad jag gör. Jag kan inte vara hennes pappa.
Nej.
Det går inte. Oavsett. Nej, men det jag kunde inte. Men jag kan bli världens bästa mamma. Och sen dess har jag bestämt mig att bli det. Och det andra var att De sa till mig, det här är din karriär, det här är ditt liv, det här är dina ambitioner. Och du kan inte titta på hur andra familjer har sina liv. Och du kan inte jämföra dig med familjer där man har hela kärnfamiljen liksom kvar. Eller där man har massa familj som hjälper dig runt omkring. Eller mormor bor i samma stad och så vidare. Och då var det okej att skämta 17.00, för det var den enda möjligheten jag hade. Och bara att få höra av någon att du måste bara titta in. Och du får, det är jättelätt att jämföra. Framförallt när man är så ung som jag var, när vi gick skilda vägar och hade inga förebilder i den världen. Utan allt var ju kärnfamiljer.
Ja, du är själv uppvuxen i en
kärnfamilj. Jag är själv uppvuxen i en kärnfamilj. Så mina syskon är kvar liksom i deras relationer med kärnfamilj. Så att man kände verkligen någon sorts misslyckande utanförskap. Jag hade inget annat att titta på.
Nej.
Och då fick jag mig tipset om så här, men bilda er egen familj och bilda era egna förutsättningar. Och äter ni ute 5 dagar i veckan för att du inte har möjlighet att laga mat, för du fokuserar på istället att vara med henne, fine, gör det. Och jag tror att det är det jag har jobbat så sjukt hårt på att komma till idag, så att jag känner mig, jag är inte världens bästa mamma eller om det ens finns något sånt, men jag är supertillfredsställd och trygg i mitt moderskap.
Mm.
Det hade jag aldrig kunnat säga då, eller för 1 år sedan ens, eller för 2 år sedan.
Nej.
Idag känner jag så här, jag är trygg. Det är därför jag kan lägga energi på allt annat. Det är därför jag tror personligen på att när jag blir mer liksom, eller så här, om vi startar någonting nytt eller gör saker och ting. Jag tror att det är en prestation att komma ifrån att jag är så trygg i mig själv. Och att det är därför vi är där vi är idag.
Precis.
Det går ju mycket snabbare att åstadkomma saker nu.
Än vad du gjorde i början?
100%. 100%.
Det hade och mer vad beror det på, menar du? Det här?
Tryggheten i oss själva. Vi båda som grundare har jobbat på, både genom att ta hjälp. Vi har ju själv varit på terapi ganska mycket och verkligen uppmuntrat varandra att gå på terapi. Och kommit i att vi har landat i en position där vi är trygga i oss själva. Vare sig om det var via familj eller om det var annat man behövde lösa. Och idag kan vi göra i princip vad som helst.
Så ni har båda gått i terapi?
Ja. Det är en kultur som vi uppmanar till väldigt
bra.
Mycket.
Så bra, säger terapeuten.
Exakt.
Nej, men det är väl så. Och just att man inser att man behöver ta hjälp för att komma underfund med de här grejerna.
Jag tror att det är den bästa investeringen jag har gjort för mig själv. Och jag försöker verkligen, verkligen säga det. Och vara sårbar i det. Att det bästa jag har gjort för mig själv är gå och be om hjälp. Alltså ta och prata med någon. Jag tror inte jag kan komma på någonting som jag har gjort som är bättre för mig själv än det.
Nej. Men du, Deka, och toppar, och nu fick vi reda på topparna.
Nu fick vi ju en jättelång rande.
Nej, men det var ju superintressant. Men om man nu skulle titta på de här stunderna då som har blivit viktiga lärdomar på olika sätt eller saker du har varit med om, vad är det för någonting som kommer när du tänker på det?
Oh, 2 stycken saker. Det ena är ju, även om det var en bra skilsmässa, det var den här första tiden där livet bara gick ur balans om man försökte få ihop det med ett barn som blev mitt ansvar i princip. Och jag var själv ett barn.
Så ni har inte delat?
Nej, så att jag upplever att jag var ett barn som fick uppfostra ett barn. Och jag hade inte vuxna runt om mig. Jag hade familj och så, men jag hade inte folk som hade förståelse för min situation på samma sätt. Så att den tiden, det är bara mörkt för mig. Det är till och med ibland så jobbigt att jag har raderat bilder från den tiden. För att jag vill inte minnas den tiden.
Okay.
Det är liksom så jobbigt var det. Det andra är min olycka. Jag var med om en olycka 2015. Det var innan jag fick min dotter. Som gjorde att jag var sängliggande i typ 1 år. Och ja, men jag kom tillbaka till livet kanske 1,5 år efter. Alltså, livet kommer man väl aldrig tillbaka till nästan. Men jag kom tillbaka efter 2 år där jag kände, men någorlunda känner jag igen mig i det här.
Så vad var det för något som hände?
Jag fick en glasdörr som var sönder som flög ner på mitt ben. Och mitt ben låg precis under. Alltså mitt ben var i 2 delar. Hela foten var i 2 delar. Så jag fick nervskador, senskador. Jag kunde inte gå. I 1 år har jag tvungen att opereras flera gånger. Ganska hemskt. Så att, men, och jag har ärren kvar. Jag har ganska mycket skador kvar idag fysiskt. Men jag tycker ändå att det psykiska var mycket större än det fysiska. Fysiska var ju helt knallt. Jag gick inte i ett helt år. Jag fick lära mig att gå på nytt som ett barn.
Verkligen
så här bebisgång hemma. Men det var det var lättare för mig att åstadkomma än de psykiska spåren som skadan satte.
Mm.
Jag blev... Men det är kanske där min introverthet kommer ifrån. För att jag kan inte minnas att jag någonsin har beskrivit mig som introvert innan skadan.
Nähä, okej.
Ja, jag kan inte minnas.
Men vad var det som hände då menar du?
Alltså jag var ju hemma. Jag hamnade i jättedjup depression. Mm. Jag gick från en person som är väldigt, väldigt självständig. Men bara för att göra det så billigt som möjligt. Jag tränade kanske 6 gånger i veckan.
Mm.
Jag bodde i en etta som var 20 kvadratmeter. Men jag kunde inte gå och hämta mat från köket. Jag var tvungen att få hjälp varje dag för att kunna få i mig mat. Okay.
Mm.
Och du vet, att gå från den typ av självständighet och bara jag kan erövra världen till att jag kan inte hämta ett glas vatten om jag vill. Om jag skulle dö av törst där inne, då skulle jag vara ensam och dö av törst. Alltså, det var på den nivån. Jag fick krypa för att gå.
Oh.
Så att för mig var det bara däcka självständig, uppväxt med att du kan göra vad du vill, göra allt på den här planeten. Och bara nej, mattan drogs under mina fötter så här snabbt. Oh. Och för mig, egentligen borde man vara inställd på att livet, att det kan hända i livet. Men jag tror jag var så ung och så naiv och så självsäker att man inte tänkte, ah nej, inte jag. Varför ska jag sitta och bli rullstolsbunden? Det som var värst av allt var att man inte visste.
Man tror att man är odödlig, att ingenting kan hända.
Tyvärr, galet nog. Och jag minns att vi hade en konversation med läkaren och sa, kommer jag någonsin kunna gå?
Det var så.
Ja, det var en fråga som var uppe på tapeten. Kommer jag någonsin kunna gå? Och du vet att det finns en så tveksamhet i det. Det förstör ju en totalt. Mm. Alltså det går inte att fanta mitt liv eller så här föreställa mitt liv att inte kunna gå.
Nej. Så det här är ju 2 ganska liksom tunga dalar som du beskriver.
Ja, och de skedde sig inom loppet av 4 år, men det var en annan grej.
Ja. Och nu sitter du här och är sprudlande, glad och...
Både jag och ni, jag är supertacksam för allt som har hänt.
Mm.
Men jag också, jag bearbetar det här dagligen.
Ja, du gör det.
Jag är inte klar.
Mm. Mm.
Alltså skadan, jag kan inte titta på mitt ben och påminnas det. Ett tag kunde jag inte titta på det utan att gråta. Men, eller så prata om det utan att gråta. Men idag känner jag att jag är i en plats där jag har börjat se styrkorna i allt som har hänt. Men jag tror man måste också kunna implementera de styrkorna i sitt liv. Nu ser jag bara så här, okej, men gud, om jag kan klara av det där, då kommer allt kunna gå bra. Nästa fallgrupp kommer inte vara så illa. Eller jag vet att det går att klara det.
Mm.
Men samtidigt så tror jag att man måste någonstans vara ärlig mot sig själv och bara, det kommer ta tid.
Ja.
Det kommer ta tid.
Det blir ju liksom som små R, om man
det
säger.
Det blir ju det.
Men å andra sidan så är det ju, det finns ju mycket som säger att om man har gått igenom tuffa grejer så blir man starkare.
Det är
så
någonting
där gillar jag ganska mycket faktiskt.
Men det tror jag håller med om, att jag är idag mycket mer mentalt starkare, eller ja, starkare än vad jag någonsin har varit. Tack vare alla de här situationerna. Så att min mentala styrka, den är ju på topp. Sen är vi också emotionellt lagda och vi har massa andra känslor som vi måste bearbeta.
Mm.
Så det är inte bara... Det är jättelätt hänt att man så här, sticker under stolen med att oh, men, det som inte dödar mig gör mig starkare. Men du ska inte bara vara stark. Du ska också vara sårbar i livet.
Mm.
Och precis. Det behöver man jobba på.
Ja.
Så det är den
Titta,
balansen.
Titta, nu sitter du här och pratar om sårbarhet. Det är ju jättebra. Ah.
Ser du, det här går ju framåt.
Det går bra det
här. Det är graviditetshormoner.
Men du, jag har några apropå det här. Jag har ett område som jag kallar för emotioner. Och du är inne på det nu. Så att, och då är det så här, vad är det som får dig att bli riktigt arg? Blir du det?
Ja, gud. Det blir jag. Jag är jätteemotionell som person. Både på gott och ont. Vad som får mig bli riktigt arg? På mig själv kan jag bli väldigt, väldigt... Alltså jag kan bli arg på mig själv när jag har agerat på affekt. När jag är stressad och har bara tagit ut min stress på... jag ser att jag är stressad och en dålig dag. Då vet jag att det kommer påverka min dotter, jag vet att det kommer påverka min partner, jag vet att det kommer påverka mitt jobb. Och när jag låter det påverka, när jag låter sömlösheten påverka andra människor och jag, mitt beteende, och det gör det tyvärr. Jag är väldigt dålig på att liksom försöka kontrollera det. Och när det gör det, då blir jag riktigt arg på mig själv. Som igår hade jag en sån dag, jag var så här, gud, jag har bara haft en dålig dag. Jag har smetat över alla människor jag har träffat den dagen. Men jag har också lärt mig en grej, att den dagen är den dagen och så vaknar vi till en ny dag och imorgon har jag en ny chans att göra någonting nytt.
Precis.
Så det är den balansen också, så att jag släppte ju det efter igår.
Ja, du gjorde det.
Men jag låg ändå där på kvällen och tänkte, det idiotika. Vad håller du på med idag? För att jag visste ju att det var bara jag som var stressad. Det var inget fel på alla andra människor. Jag skällde ut min dotter i onödan, jag skällde ut min partner i onödan. Alltså,
det var det här, alla andra det här människor. Beskriver du när du blir arg på dig själv. Kan du bli arg på andra?
Orättvisor. Jag klarar inte av vare sig om det är en person på gatan som blir behandlad orättvist eller om det är något i världen på andra änden som händer som är orättvist där man förtrycker någon. Jag klarar inte av förtryck. Jag blir så arg när jag ser förtryck i alla former. Det är någonting som gör att jag nästan kommer ifrån det här sansade, vettiga däcka. Att man blir så arg, du vet. Att man bara skiter i allt. Alltså, så här, ursäkta att jag svär. Men att man liksom, man bryr sig inte om någonting som är vettigt längre. Om jag ser ett barn bli förtryckt, då glömmer jag bort allt jag har att förlora. Då är det bara rädda det barnet.
Så är det.
Tyvärr. Ja, man måste ju också vara vettig. Det är därför jag brukar säga, jag kan inte ta vissa diskussioner där människor medvetet triggar dig och säger saker som de vet är förtryck och försöker rättfärdiga det. För jag kommer inte kunna hålla tillbaka. Jag kan inte.
Men du, och när är du riktigt, vad kan få dig så här hyperlycklig då?
Och andras glädje. Jag, alltså delad glädje är verkligen dubbelt glädje. Och att vara i en miljö där jag är trygg. Trygghet för mig, och det är kanske något som jag genomsyrar i mitt liv. Trygghet har inte alltid varit en självklarhet. Trygghet för mig gör mig lycklig, för då känner jag att jag kan göra vad, att jag kan säga och göra vad som helst. Så att det, och mat. Jag älskar
mat också.
Det gör mig, alltså det är verkligen så nyckeln till mitt hjärta.
Oh, vad är favoritmaträtten?
Det finns inte än. Det är många. Italiens älskar jag, alltså, oavsett vad som är italiens.
Vad härligt. Nu skulle jag vilja prata om ledarskap med dig. Du är ju vd idag och har ett gäng anställda.
Ja.
Alltså om vi pratar om det moderna, eller vad är ett bra ledarskap tycker du?
Oh, jag tycker den frågan är jättesvår. Flexibilitet.
Hur vill du vara som ledare, kanske bättre att säga?
Jag vill vara som ledare. Jag vill vara en ledare som förstår människors perspektiv och alltid tittar på mig själv först innan jag tittar på någon annan. Och är flexibel i mitt ledarskap. Det är lite som när man har de här färgerna om hur man är som person. Inte för att jag tror på det rakt av. Nej. Men att så här, det är jättelätt hänt att om någon ser mig, de bara däckar i röd. Men jag är kanske röd i vissa situationer, absolut illröd. Men i andra är jag gul och i en annan är jag blå. Och det är vad jag tror om ledarskap, att du anpassar dig lite utifrån vart du är och du ska kunna vara flexibel i ditt ledarskap. Sen ska du ha grundläggande värderingar som att så här, men jag ska aldrig trampa på någon för mitt eget bästa eller annat så. Men jag tycker att flexibilitet är väldigt viktigt. Jag tycker inte att det finns en typ av ledarskap som är bra i allt.
Nej.
Så det är därför den frågan blir väldigt svår, så här, vad är ett bra ledarskap? Men det beror på vilken situation vi pratar om.
Man kan ju säga att man möter människor då.
Där de är.
Den är, nu la jag orden i mun på dig.
Men du beskrev det så bra, jag flummade runt.
Det är lite det du menar, tror jag. och jag håller med dig, färgerna har spelat ut sin roll.
Det går ju inte, men helt omöjligt.
Jag har jobbat med det där i så många år innan han skrev boken om idioterna. Och när han gjorde det, nu säger jag det här, det brukar jag inte prata om i podden, men då blev det på något sätt så här, det blev lite för förenklat. Ja. Det blev så här, du är röd eller du är... Ja. Och det är ju inte så, vi är ju så komplexa vi människor, så det går liksom inte att sätta folk i fack. Vi har alla de här färgerna i oss på olika sätt. Och olika miljöer triggar olika saker, precis som du säger.
Borde inte ledarskap egentligen vara det då? Är inte det som är ett bra ledarskap, att kunna möta människor och möta situationer utifrån vad de är där och då?
Ja, precis.
Snarare både miljö och människa. Ledarskap är det bra. Ja. Eller så här, eller... Det här är det som är bra.
Ja. Men du, sen ska du ju få en fråga också ifrån min samarbetspartner. Ja. Nämligen Volkswagen Group Sverige. De jobbar ju mycket med hållbarhet. Och de är väldigt nyfikna på hållbart ledarskap just. Och jag frågar alla mina gäster, fast frågan kommer från dem. Vad ser du som hållbart ledarskap? Och vad är det viktigaste för dig liksom, som du tycker att en ledare behöver göra utifrån hållbarhetsaspekten?
Tråkigt nog igen, flexibilitet.
Ja.
För att hållbarhet handlar också om att se det stora hela och hela bilden. Och hållbarhet är... eller hållbarhet i olika sammanhang, om vi pratar miljö, om vi pratar socialt, om vi pratar om olika saker. Är det nödvändigtvis miljö vi pratar om här? Eller
nej. I stort, det är vad hållbarhet. Du själv...
Precis, och då tänker jag att det är väldigt viktigt att kunna se bredden i det här arbetet. Lite när, som när vi pratar om... vad heter du? ESG.
Ja.
Att man pratar väldigt mycket om miljö och hållbarhet utifrån ett miljöperspektiv.
Ja.
Och glömmer bort den sociala delen. Och båda måste gå hand i hand.
Ja.
Så att för mig är hållbarhet en helhetsperspektiv. Och för att kunna ha helhetsperspektiv så måste man kunna se det utifrån olika scener. Och vara flexibel.
Mm.
Jag tror flexibilitet är svaret. Det är jättetråkigt och klyschigt att säga det igen.
Flexibilitet. Alla hittar sitt ord. Det är så roligt det här. För det, blir lite... Ibland är det liksom snuddare vid samma sak, men ganska ofta så blir det någonting. Jag vet inte om det är någon annan som har just satt det ordet, men det gjorde du.
Exakt, det är mitt sätt i alla fall. Det är min typ av ledarskap.
Ja. Du, jag måste tänka, det finns ju en grej som i närtid har hänt med Breakit och hela ska vi prata om det kanske?
Ja, men kör.
Ni hade ju en jättestor grej här. När var den färdig i tävlingen?
14 mars.
Ja.
Det var cirka en månad sedan.
Ja. Är det en stor grej för dig också det här?
Ja, alltså Shift för mig är ett sätt att kunna hålla upp en dialog i en annan värld som nödvändigtvis inte är min vardag. Det här med Stureplan och investeringar. Mm. Det är inte liksom det jag kommer ifrån, om man säger så. Att kunna hålla upp en dialog och öppna dörrar för, eller öppna upp för samtal kring ett ämne som inte är vardagssamtal i den miljön. Det är vad Shift betyder för mig. Sen är programmet ett plus för att vi har gjort det på det sättet. Att vi kopplar upp entreprenörer med investerare och att det finns människor som har möjlighet att få investering och allt runt omkring. Det är ett plus. Men grunden handlar om att föra upp ett ämne uppe på tapeten och se till att vi börjar faktiskt prata om det på riktigt. Och det tror jag att vi har lyckats göra via Shift.
Ja, du har ju synts väldigt mycket i media kring just det här.
Mm.
Men det var Breakit och ni, va? Eller?
Ja, precis. Mm. Vi grundade det tillsammans.
Ja, precis. Och vem var det som vann nu då?
Ett bolag som heter MeCovers, på tal om kvinnofrågan som vi pratade om idag, som gör kjolar för gynbesök. Men om du någonsin har reflekterat över att när man är på ett gynbesök så springer man ju runt där och har liksom rumpan ute på ute och bara sätter sig på stolen som alltid är längst bort. Exakt.
Mm.
Nu har de inte en gynkjol så att man får möjlighet att ta på sig den ifall man vill. Integritet.
Väldigt. Alltså varför har ingen kommit på det förut?
Exakt. Och varför har vi inte ens problematiserat det?
Nej. Det är så mycket generellt sett kring både kvinnohälsa och allt det där.
Vi har så mycket att göra.
Ja, men det där är ju bra. För där ger ni möjligheten då till sådana som kanske inte skulle möta de här investerarna i vanliga fall.
Och det är alltid så, både bekräftande och intressant att höra investerare säga, men de här hade vi aldrig träffat annars.
Nej.
Och det sa de med det här bolaget också, att så här, vi hade inte träffat dem annars.
Nej.
För att det är inte att de inte vill investerarna, och det är inte att entreprenörerna inte hittar till investerarna. Det är bara plattformen för att kunna... Det här nätverkseffekten, den finns ju inte där om man inte har en plattform för det. Och det är väldigt svårt för både... Jag ursäktar inte investera, ibland måste de bara jobba hårdare egentligen.
Ja.
Men för att investerare ska behöva ut och i andra plattformar när de har bara mailkorg med typ 500 pitchdeckar. Det har jag full förståelse för, speciellt som investerare idag. Samtidigt som entreprenörer är och knackar dörrar. Men en varm intro är kanske mycket enklare att komma in via än en... liksom, knack på dörren.
En mailbox.
Precis. Mm. Så det är väl, vi försöker inte peka finger åt vem som har fel eller vart det har gått fel, utan vi försöker bara skapa en plattform.
Mm. Men det är en ganska, ganska speciell värld. Jag har ju gett mig in i den här också nu då, med tanke på vår satsning här. Det är ju väldigt speciellt, alltså, den här pitcharna som alla pratar om hela tiden. Ja. Ja, det är lite. Jag tror att vi har lite att jobba på där. Förutom att vi, alltså framförallt så har vi väl det med tanke på att det inte är tillräckligt många som kommer fram. Både kvinnor och mångfaldsaspekten.
Tyvärr.
Ja, så du gör ett viktigt, eller ni gör ett viktigt jobb. Tack. Verkligen. Men du, nu ska vi börja summera här.
Mm.
Hur ska vi göra det?
Jag som satt så skönt här.
Ja.
Nej.
Men om du skulle... Jag brukar ju låta mina gäster befinna sig lite... Gå tillbaka lite tidigare innan karriären tog fart. Mm. Och innan man själv kanske visste så mycket som man vet nu.
Ja.
Vad hade du gett för råd till dig själv då? Alltså vi säger att, ja, vad sa du när du flyttade till Stockholm? Då var du
18.
Glad i hågen kom du hit. Vad hade du behövt höra då?
Bli bekväm med det obekväma. Och jag lever verkligen vid den här meningen nu. Att jag, eftersom jag var så skyddad och uppväxt i en miljö där det var skyddat både liksom abstrakt och inte, så tycker jag att jag lärde mig att bara göra saker när jag var bekväm. Fast det låter inte som det, men jag vågade ändå slänga ut mig och vara nyfiken för att jag var bekväm i det. Men när jag plötsligt blev obekväm med att vara nyfiken, som när olyckan skedde, eller obekväm med att vara social eller stå på scen, då vågade jag inte göra någonting. Då drog jag tillbaka mig helt. Och idag har jag lärt mig att jag måste bli bekväm med det obekväma, för det är först då vi utvecklas. Så jag försöker konstant göra saker och påminna mig själv om det här i situationer. Så det kan ju vara att jag tar en lunch eller startar en podd som jag är superobekväm
med. Precis, du är ju, det har vi inte pratat om, men du är ju redan poddare du också.
Ja, jag har gjort en säsong som var en väldigt stor utmaning för mig. Men det var inte det praktiska som var utmaning. Det var det här med att jag var obekväm. Och jag valde ändå att göra det. Och efter det, det är fortfarande lite jobbigt, men det var ju, det var en helt annan sak. Så att våga
du
vara bekväm.
Du kastade dig ut i det där ändå.
Jag vågade vara i det obekväma. Så det är mitt bästa tips i 17-åriga decka. Livet är inte bekvämt för 5 öre. Och gör inte saker som du är bara bekväm med. Utan bli bekväm med att vara obekväm. Du kommer utvecklas. Och det är det jag gör idag.
Ja, verkligen. Är det något mer du hade behövt höra?
Njut mer. Alltså så här, nej men verkligen lev i nuet mer. Det är faktiskt en utmaning som vi hade på jobbet för ett år sedan som vi började med. Att våga vara i nuet. För att vi, eftersom man är entreprenöriell och väldigt ambitiös och vare sig man är entreprenör eller inte, så är det lätt hänt att man tittar på nästa mål. Nästa grej. Och inte uppskattar om vi får ett pris idag. Eller, man uppskattar det, men man är inte där och då i stunden. Det är lite som ett exempel, vi fick Stora journalistpriset som är ett väldigt prestigefyllt pris.
Verkligen.
Men jag var inte där den kvällen. Jag har knappt något minne av...
Du var mentalt inte?
Nej, jag var inte där mentalt. Alltså jag var ju där fysiskt såklart och tog emot priset. men jag var inte där mentalt.
Hur kommer det sig då?
För jag var i nästa grej. Vi var i nästa band, alltså nästa år, nästa stund. Och nu har vi en grej på jobbet att vi faktiskt går ut och firar eller äter middag varje gång vi gör någonting. Alltså där det händer någonting, vare sig man får ett pris eller om vi åstadkommer något vi vill. Vi måste ut och äta middag.
Ja, måste stanna i njuta av det här.
Vare sig om vi tycker det är stort eller litet. Så att det är sådana
så
saker.
Bra.
Lev i nuet.
Lev i nuet. Där tyckte jag du satte bra där. Men du Decca, nu ska vi ju också förstås glädjas åt det som komma skall för dig. Så våga kika in i framtiden. Nu vet vi ju lite den närmsta tiden kanske.
Ja, närmsta tiden är ganska mycket kring fonden. Bygga upp den.
Ja, men nu tänkte jag om det.
Aha, bebis. Jobb. Ja. Ja, bebisen ska också med och bygga fond. Nej, men bebisen kommer ju nu. Jag har valt... Eller så här, min ambition är ju att skapa min egen föräldraledighet. Jag måste få det sagt bara för att jag har fått så många frågor om människor som bara, nu ska du ta det lugnt. Nu ska du vara föräldraledig.
Alltså, aha, folk vill att du...
Ja, jag får höra sådana kommentarer väldigt mycket. Och jag tycker att det är jobbigt. För att jag tycker att alla har sin typ av föräldraskap och sina ambitioner. Och ännu en gång, skapa din egen familj. Och det är jättelätt hänt nu när man har blivit gravid. Att andra implementerar hur de har haft det eller vad samhället tycker att man ska göra. Så att jag vill verkligen påpeka att jag har min egen typ av föräldraskap. Och föräldraledighet. Om du ser mig uppe på scen om en månad så är jag uppe på scen för att jag vill det.
Så kommer jag applådera.
Nej, men det är för att jag vill det. Och det gör inte mitt sämre med mamma eller annat. Och det vill jag... Bara så här, jag säger egentligen det här till mig själv. Men jag ser det högt också för att andra ska få höra. För att jag har verkligen fått de här kommentarerna jättemycket nu.
Ja, det där var vi ju inne på eventet, eller hur? Det var så skönt att höra att det var många som hade det här. Ja, men just att vi ärver också våra... Jag berättade ju också om det.
Precis.
Hur jag har ärvt min mammas normer och hur hon tycker att det borde vara. Liksom. Och hur jag inte ens en gång reflekterade över det. Förrän nu, så här gammal. Liksom.
Exakt. Och det är jättevanligt. Alltså, det är så här, du har i alla fall reflekterat. Det finns folk som fortfarande lever kvar i det utan att reflektera. Så att jag har verkligen reflekterat över det här med mammaledigheten jättelänge nu. Så här, hur ska jag göra? Vad ska jag göra? Och det har jag bara landat i. Jag får designa min egen lilla mammaledighet. Och vad den innebär är väl en blandning av att fortsätta göra det jag tycker är kul och det jag tycker om. men också njuta av att ha blivit en ny förälder på, eller blivit förälder på nytt och så. Mm. Så att jag, det är den balansen jag kommer försöka skapa. Så att ni kanske ser mig ute här igen. Så kommer det säkert bli det. Och det är bara att höra av sig. Jag tycker inte jag som deckare ska försvinna ifall man vill ta ett samtal eller annat bara för att jag har blivit föräldraledig eller för att jag har fått ett barn.
Du kommer att köra någon liten...
Nej, men det kommer finnas en blandning av det. Det kommer inte vara i alla fall utifrån normen, om man säger så.
Nej.
Jag har svårt att se det i alla fall. Men utöver det så... Ja, men bygga fonden och se till att... Vi ska ju resa ny fond om ett år. Och fond är ingenting jag gjort tidigare. Så att jag tycker det som är jätteroligt nu, extra kul, det är att det är som en skola. Jag lär mig allting på nytt. Jag tycker det är utvecklande att behöva lära sig saker.
Mm.
Så nu jag är tvungen att lära mig saker kring fonder och investeringar. Så nu känns det liksom spännande igen på nytt.
Ja, vad häftigt. Så kommer det bli större nu då? Eller?
Nu har vi en fond på 30 miljoner. Mm. Vi ska resa en fond på över 100 miljoner. Så att det är en helt annan värld också i sig. Men det kommer bli större.
Ja, verkligen. Det ska bli så spännande att fortsätta följa dig på alla sätt.
Tack.
Ja. Tack snälla Deka för att du har varit här hos mig.
Tack för att jag fick vara här.
Hoppas att du gillade det här avsnittet och blev inspirerad. Stort tack till dig som har lyssnat på mig och min gäst Deka Abukar. Nu är Karriärpodden inne på sitt 10:e verksamhetsår och vårt syfte är fortfarande detsamma. Vi vill se fler kvinnor i ledande positioner och bolagsstyrelser och fler kvinnliga ägare och entreprenörer. Vi jobbar i alla våra verksamheter i Women for Leaders, Karriärpodden och EQ Executive Search med att driva utvecklingen mot ett mer jämställt och hållbart näringsliv genom nätverk, ledarskapsutveckling, rekrytering och genom att lyfta fram inspirerande kvinnor vi möter längs vägen och genom att lyfta fram de ämnen som möjliggör ett jämställt arbetsliv och ett modernt ledarskap. Vi har en massa roligt spännande på gång och som kommer hända med buller och bång nu under våren. Och jag kan redan nu ge en teaser om att det kommer att handla om att ge alla kvinnor som vill utvecklas en digital språngbräda oavsett var i karriären du befinner dig. Så se till att följa oss nu i sociala medier och prenumerera på podden så missar du inte när det här händer. Det var allt från mig den här gången. Vi hörs snart igen.